Start för en ny halvtimme på Succékanalen 91,4 Tyresöradion. Och jag är tillsammans med en människa från Björnåsögången i Krusboda. Det finns många trevliga människor i Krusboda. Inger Gemesiolo. Och nu uttalade jag väl ditt efternamn alldeles fel?
Ja, inte helt rätt. Men du är inte ensam om att uttala det fel. Men du får göra som de gjorde i Tyresö kommuns växel när jag bytte från Petrus till Gemesiolo. De tänkte på Gemesiolen. Gemesiolen, ja. Då var det lättare att komma ihåg hur man skulle uttala namnet.
Inger, jag kan stava det faktiskt.
Ja, men det hedrar det.
Så det är inte många som kan det?
Nej, det är inte många. Jag brukar alltid börja med Gustav Erik Martin Ivar Caesar. Men om man tänker det på svenska så är det ett väldigt enkelt namn. För Olo betyder son, som i Andersson Pettersson.
Så gör det.
Och Gemici betyder sjöman, så jag heter egentligen Inger Sjömansson.
Jaha. Och innan var du gift Petrus. Vad heter du som flicka då?
Andersson. Mycket vanligt namn.
Var du Hökarängen eller var du någonstans du växte upp?
Tallkrogar.
Oj. De där små trevliga husen från
30-talet. De små stugehusen, ja.
Okej. Okay. Du har under många herrans år varit mycket aktiv i Tyresöpolitiken som vänsterpartist.
Mm.
Men du var väl med redan när det partiet hade kommunisterna i sitt namn?
Ja, 73 gick jag med. Då hette det ju Vänsterpartiet kommunisterna.
Ja. Och det blev ju... svarade inte så där väldigt... smart och politiskt korrekt för några år sedan när han blev tillfrågad om han var kommunist. Han sa, jo, jag är kommunist. Är du kommunist, Inger?
Nej, det är jag inte. Men det är klart att man har ju med sig den här ryggsäcken, eller vad ska man kalla det för, från den tiden när vi hette kommunisterna. Att jag gick med i VPK var ju egentligen en protest mot Socialdemokraterna.
Alltså?
Ja, jag tyckte de hade tappat stinget.
Jaha.
Tyckte de var jättebra på 50 och 60, ja 50-talet visste jag inte så mycket kanske, men 60-talet. Sen tyckte jag de gick för mycket mot mitten.
Jag tycker alla har gått mot mitten.
Ja, men ja, det har vi också egentligen på vårt sätt kanske. Mm. Så kan det ju vara. Men...
var inte Vänsterpartiet till och med på den här militära svenska Libyeninsatsen? Men skickade en massa JAS-plan.
Jo. Jo.
Det var lite förvånande. Men det där med kommunism. Du har aldrig haft Brezhnev eller Stalin och grabbarna på bild hemma i våningen på Björnåsögången?
Nej, men jag fick av Eva Jansson som var ordförande i socialnämnden i många år, om du kommer ihåg henne.
Ja, jag intervjuade henne. Tyvärr är hon borta sedan
länge. Ja, hon var på besök i Ryssland tillsammans med vår socialchef Britt Holmström. Och då köpte de en staty åt mig av Lenin.
Av Lenin? Det var inte sån där gumma med...
Nej, det var en riktig lite sån där bronsstaty. Alltså den står, fast den stod ganska gömd i bokhyllan i sovrummet. Men det är mer att det är ett minne från Eva, så att säga, än själva figuren.
Så du tänker på Eva Jansson? Hon var socialdemokrat?
Hon var socialdemokrat, men jag tänker på gesten.
Ja, okej. Okay. I Radio Tuff i juni så är det en rapport från Hampus Ekerman i Moskva. Och han, det han säger det att det är många bilder på politiska personer. Men han skulle vilja ha sig en stor bild på Karl Marx, storgarvande. Och när en lyssnare hörde det så e-postade han till mig och sa att jag vet ett tillfälle när det finns en bild på Lenin, den enda bilden som finns, där han också storgarvar, och det var nere i Italien någonstans.
Jaha, det var ju intressant.
De ser ju så
högtidliga ut, de där gubbarna. Mycket allvarlig ut på alla bilder som jag har sett i alla fall.
Mm. Har du någon kontakt med såna här mera ledande vänsterpartister på riksplanet? Tyresöborna Lars Werner i Hanviken och Ulla Hoffman på Pluggvägen, bor de väl, Bomravägen, Ekbacken.
Men Ulla är ju fortfarande aktiv här ute och sitter i gymnasiearbetsmarknadsnämnden, så att hon tillhör ju Vänsterpartiets kommungrupp, så att vi har naturligtvis kontakt. Och Lasse Werner är väl inte så mycket, men jag möter honom i centrum någon gång, så står vi och byter några ord.
Ja, jag har inte sett honom på flera år.
Jag träffade honom förra veckan.
Han, förra världen lyssnade han på radion och hade diverse synpunkter på den. Och han ringde mig. Och jag vet att jag gjorde en halvtimme för 4-5 år sedan som jag kallade för Lasse och Hasse. Där visade vilken kompis där borta i Tanvikenhållet Lasse Werner hade ju en av våra ledande kapitalister, Hasse Jynge. Och de två gubbarna satt på Trollbäckens trä, som det heter, Byggman någonting idag, och fikade och snackade skit, Lasse och Hasse.
Ja, så kan det bli.
Vad har du haft för förtroendeuppdrag då? Du suttit i fullmäktige i hur många?
Sen 1985, och så klev jag av det då förra året. Jag får det till 25 år. Och sen 1988 och tills förra året så var jag gruppledare, kallar man det ju för. Men det är ju som en, vad ska man kalla det för, en lokal partiledare. Så det låter så ambitiöst att säga det. Men en som ska hålla ihop alla gruppen som har förtroendeuppdrag av olika slag.
Och Inger Gimmijolo. Nu har du ganska rätt.
Ja, det har det.
Har du gjort någon nytta i Tyresö-politiken, eller?
Ja, det frågar jag mig själv också när vi hade sån här avskedsmiddag för kommunstyrelsen, och då förväntades det att man höll något tal och sådär.
Ja, har du suttit i kommunstyrelsen?
Ja, sen 1988.
Ordinarie?
Det har varierat. Det har varit ersättare, men under två mandat.
Ja.
Perioder så var det ordinarie.
Jag ska tillägga att kommunstyrelsen, det är det främsta politiska organet i kommunen. Man kan säga kommunens regering, va?
Ja, så kan man väl kalla det för.
Ja, vad sa du i tacktalet då?
Nej, men jag hade funderat. Jag kom bara på två saker.
Ja.
Det ena var att jag är upphov till att vi faktiskt har trafiksignaler med Tyresövägen utan mot Bollboravägen. För det var en av mina första motioner att vi skulle ha trafiksignaler. Det var nämligen inte det då.
Där nere nedanför...
När du svänger ut här från Bollboravägen ut på Tyresövägen så var det inga trafiksignaler.
Var det inte det?
Nej. Och det hade hänt två eller tre dödsolyckor. Men det var alldeles i början, alltså. Ja,
någon gång på 80-talet. Alltså.
Mellan 85 och 88 tror jag någonstans.
Ja, det var det ena du hade gjort.
Ja, det var det ena. Det låter så lite när man tänker efter. Mm. Nej, sen tror jag att jag har påverkat ganska mycket att handikappfrågorna har kommit på kartan.
Du har varit mycket aktiv i handikapprådet. Till och med ordförande, va?
Ja, under en period då, 95 till 98. Så var jag ordförande i handikapprådet, och då fick man ju verkligen chansen att driva på frågan att det skulle hända någonting och inte bara finnas en snygg plan med massa ord i.
Vad hände då?
Ja, det som hände var ju att vi åtminstone fick fram att det kom till pengar så att man skulle kunna genomföra saker som är förbättringar. Alltså till öka tillgängligheten, utomhus, fasa av trottoarkanter.
Ja.
Signaler vid övergångsställen, ja, man kan ju rabbla upp hur mycket som helst.
Mm.
Alltså enkelt avhjälpta hinder kallar man det för.
Mm.
Och att det blev, man utsåg vem som skulle vara ansvarig och när det skulle vara gjort.
Mm.
Och så började vi skriva på en tillgänglighets guide, så att den som har ett funktionshinder kan titta och se, jaha, den här affären, kommer jag in där? Hur ser det ut med den här toaletten? Är den anpassad och så vidare?
Jaha, ni tipsar då?
Ja, det finns ju en sån guide.
Vilka ställen som är enkla att komma in
på? Ja, och var finns hindren liksom?
Var finns hissarna? Ja. Idag, hör du, då åker ju väldigt många handikappade omkring i såna där flotta vad heter det, permobiler.
Ja, det är häftigt.
Visst är det häftigt? Häftigt,
ja gud. Jag hade önskat att det fanns på min pappas tid.
Ja, vi kommer till honom sen.
Får vi komma till honom sen, ja okej.
Okay. Ja. Jaha. Vad var det värst då? När har du åkt hem till Krusboda och sparkat katten eller skällt ut din stackars oskyldiga karl bara för att du tyckte politik var för jävligt eller de politiska motståndarna för gemena?
Nej, jag har inte tyckt det.
Alltså?
Nej, alltså jag kan ju ha varit sur på någons åsikt eller någonting sånt där.
Ja.
Men jag har alltid tyckt att en del säger att ja, men det fullmäktige är så tråkigt och bara babblar och babblar och det händer ingenting. Men jag har faktiskt tyckt att det var kul.
Det är inte alla radiolyssnare som tycker det är kul att sitta 3-4 timmar och lyssna på fullmäktigedebatter. Men tack vare två politiska kvinnor, folkpartisten Kristina Melsén och socialdemokraterna Ann-Sandin Lindgren, så har de ju bantat ner de där fullmäktigemötena med under en halvtimme med massor av glimtar från olika ledamöter i olika ämnen, i olika partier.
Men jag förstår åhörare, för nu när jag klev av så har jag ju börjat med att lyssna på kommunfullmäktige i direktsändning.
Ja.
Och det är tråkigt.
Där kom det.
Det är inte alls samma sak som att sitta där.
Men då ska du lyssna på Anna och Kristina. Då får du en sammanfattning, de göttaste bitarna på en halvtimme.
Nej, men liksom i den här webbsändningen, då ser man bara personen just som står i talarstolen.
Mm.
Och man ser inte allt det där som händer runt omkring som man gör när man sitter med. Eller de här kommentarerna folk har vid sidan av och så. Så det blir inte alls spännande.
De där kommentarerna håller inte i käften där nere i fullmäktigesalen?
Nej, det viskas en hel del.
Det gör det?
Ja, det gör det.
Ja. Jaha, så du är du stryktålig eller har du alltid varit en positiv människa som inte har retat upp dig för mycket på motgångar och motståndare?
Stryktålig vet jag inte om jag är speciellt, men nej, jag hade bestämt mig innan och det var faktiskt Vidi Svensson som var min pappa i politiken som satt väldigt länge i skolstyrelsen.
Mm.
Att jag, min uppgift i kommunfullmäktige var att tala om vad Vänsterpartiet tycker.
Mm.
Och inte sitta och reta upp mig på dumma kommentarer. Men klart första åren när man alltid fick höra det där, så sa vi Vänsterpartiet kommunisterna. Och så Jan Larsson som var framme med sin Pravda och vad de här.
Då blev man lite purkar. Hur har du pallat för det då? Pravda och Stalin.
Jag bestämde mig för att det går in i det här året och så går det ut i den andra året.
Jag minns att Micke Gustafsson som tyvärr försvann från Tyresö, han var väl din partikamrat?
Ja, oja.
Han hade ju ofta sådana debatter, men han gick ju alltid upp och snackade emot när de klämde till med,
ja, men han blev,
med Stalinspöket.
Han blev förbannad.
Ja.
Och därför tyckte jag det var så bra att han tog de debatterna, för att dessutom var en väldigt skicklig debattör, tycker jag.
Mm.
Men jag ville hålla mig till sakfrågan. Jag tänkte inte ta emot sånt där fånigt stryk. Så resonerade jag.
Nu då, när du inte är med fullmäktige längre sen senaste valet, det vill säga i höstas.
Mm.
Går du hemma på Björnmossegången och tycker att livet är tomt, öde och meningslöst?
Nej.
Nej. Utan?
Nej, men för det första så har jag en liten fot kvar i politiken. Jag jobbar 10 timmar som politisk sekreterare.
I kommunhuset?
Ja, delvis i kommunhuset och hemma. Det kan jag ju skriva, kan jag ju göra vad jag vill, så att säga.
Ja. Jaha. Och är du inte med i någon nämnd?
Jag sitter i socialnämnden.
Det är
som ersättare.
Ja, det är ganska viktig nämnd ju.
Ja, den är viktig. Jag har ju suttit där 18 år förut, så det känns ju lite som att komma hem, om du förstår.
Är det mycket sociala problem i trivsamma Tyresö? Ja, ni i socialnämnden, ni överhopas väl med sådana?
Där ser man ju egentligen väldigt mycket av problemen, är klart. Men vi har väl inte mer sociala problem än många andra kommuner, men de finns ju de facto.
Mm. Inger Gemesidjolo, svårt med det där nya uttalet. Vad tycker du om politiken i allmänhet, inte bara i Tyresö utan i Konungariket Sverige då? Det har inte gått så bra varken för ditt parti eller de andra rödgröna.
Nej, det har du inte gjort. Man hade ju ganska stora förhoppningar inför det här valet att det skulle bli Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som skulle styra landet.
Mm.
Det såg ju länge ut som att det var möjligt.
Ja.
Och sen började det bara rasa.
Mm.
Men där får man väl ändå säga att borgarna eller Moderaterna framförallt har haft en väldigt skicklig marknadsföring.
Ja, det var ju ett tag åtminstone i opinionsundersökningen största partiet.
Mm, mm. De har varit smarta.
25-30 år sedan då har du redan de mindre borgerliga partierna. Det är ju Folkpartiet som har störst
politik. Ja, visst. Nej, men de har haft smarta rådgivare tror jag.
Ja. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har sedan valet bytt partiledare.
Mm.
Men Lars Ohly, han är kvar.
Vi får väl se vad som händer på kongressen i maj.
Vad tror du händer?
Jag har bara hört att Lasse har sagt att han kandiderar.
Du har till och med varit ordförande i Vänsterpartiets valberedning på riksplanet. Mm. Hur går det till där? Får ni många förslag? Och så ni måste hålla käften med.
Ja.
Och sen sitter ni och bakom stängda dörrar och kuckelimuckar.
Ja, kuckelimuckar vet jag inte. Men som valberedare så är det klart att du blir väldigt populär. Alltså,
fjäskar de? Har du
fjäskar? Innan valet. Alltså, nej, inte så att man får blommor. Men många som kommer med små vänliga tips och råd och tänk på det här och gör så och så. Men sen är det också att det går ut att varje enskild person, lokalförening, distrikt nominerar.
Mm.
Och det är de som man försöker väga ihop när man sen ska välja. Men det är ett ganska tufft jobb.
Mm.
Spännande.
Mm.
Man lär känna väldigt många i partiet.
Mm. Jag tycker att Lars Ohly har en brist i ett väldigt viktigt avseende. Och han delar detta handikapp med Ulf Adelsohn, den tidigare moderate ordföranden.
Asså, vad är det för någonting då?
Du minns att jag gjorde en massa intervjuer för 5 år sedan med folk från olika partier.
Ja, jag det kommer jag.
Du lockade in mig att intervjua Lars Ohly.
Ja, vi satt där, både du och jag.
Jag blev oerhört deprimerad runt väggarna i Ohlys rum där inne på riksdagen. Och en jäkla massa Djurgårdsaffischer.
Mm.
Och Adelsohn är också en sån där
Ja, men då har de väl det gemensamt.
Vi bor ju södra förorterna.
Ja, det gör ju Lasse det.
Gör han?
Ja, han bor i Årsta nu.
Han gör det?
Mm.
Jaha, ja, det är konstigt. Men är du intresserad av idrott?
Ja, så det är måttligt. Ishockey mer än fotboll kanske
då. Då ska jag inte alls fråga vilket lag du håller.
Nej, men jag delar Lasses när det gäller hockey, men i fotboll så är jag ju riktig Hammarbyare.
Det går inte så bra för Hammarby.
Nej, det är det inte gör, men det är klart man kan inte vara någon annat än Bajen liksom i fotboll.
Nej, det är rätt. Tjejer från Tallkrogen ska bandrolla på Hammarby.
Ja, det tycker jag. Annars skulle jag skämmas.
Ja. Åker du utomlands någonting? Jo, jag minns att för minst 8 år sedan så fick jag tips av dig, Inger Gemisiolo, att jag skulle intervjua Inger Lindström. Och då tänkte jag, jaha, det är någon partikamrat inom vänstern då. Men hon var moderat och ni var bästa kompisar.
Mm, vi umgås fortfarande väldigt mycket.
Men hon har också lagt av med...
Hon är inte politiskt aktiv nu, nej.
Nej. Hur då är ni? Jag minns att på den tiden, om jag nu får avslöja det, det här är ju preskriberat, så använder ni väl samma rökruta eller samma lilla
rökfulla... Samma lilla rökrum som fanns i kommunhuset som numera inte finns längre. Ja, det var ett spännande rökrum.
Jaså?
Ja, men alltså ibland gick man dit, ja, inte för att man kanske behövde röka alltid, utan därför att dit kom ju tjänstemän och alla möjliga, och man fick veta ett och annat om vad som hände i kommunhuset, och vi pratade om våra gamla skruttiga föräldrar som många hade. Vi var ju rätt jämngamla, och Ingegärd, hon var ofta med där och
ganska
berättade ganska många roliga saker som vi skrattade åt. Det är många som saknar det kafferummet.
Ja, i amerikansk politik sa man alltid för att en massa beslut de avgjordes i smoky rooms, alltså i rökfyllda rum.
Ja, fast det var nog inte så där att det var så mycket politikprat där, utan det var mer sånt där allmänt prat om folk i kommunhuset. Och
är det sant att Inger Lindström och du, Inger, att ni åker utomlands tillsammans?
Ja, vi har i maj nu så var vi till Budapest för andra gången. Vi åkte förra året till sådana här underbart spa-hotell.
Vid Donau?
Vid Donau, ja. Ja.
Jag har bara varit en enda gång i Budapest. Buda ligger på ena sidan och Donau och Pest på den andra.
Och så jag lär mig aldrig vilken sida som är vilken.
Nej, fråga inte mig.
Nej, men det är en vansinnigt vacker stad.
Ja, visst är det.
Men det är många som tycker det är lite konstigt. Liksom. Ni var så goda vänner, men det är en personkemi som stämmer. Vi pratar inte särskilt mycket politik, ska jag ju säga. Men då går det inte så bra.
Men tycker du inte det är konstigt att ni åker till Budapest? Därför att Tyskland, Ungern, Österrike, Holland, som är så otroligt, Polen, som är så otroligt intressanta länder, de åker man ju bara igenom för att besöka Sydeuropa och Medelhavet, och eller flyger över de områdena till Thailand och 17 folk.
Jag vet inte, det var faktiskt Ingegärd som föreslog, ska vi åka till Budapest? Jag hade aldrig kommit på den idén, och så började jag titta, vad fanns det där, och så tänkte jag, men det verkar ju intressant. Och sen var det så fantastiskt underbart förra året. Så sa vi först där, nu åker vi någon annanstans. Men så fastnade vi till att nej, vi ska åka tillbaka.
Igen.
Nej, men nu, nästa år hoppas vi att vi kan resa. Spa, alltså. Då ska vi nog hitta på något annat resmål.
Okej.
Men spa ska det vara.
Det där namnet du har, hur uttalar du det nu då igen?
Gemidjolo.
Gemidjolo, Gemidjolo. Det är turkiskt, det vet jag.
Ja, det är.
Ja.
Min man kommer ifrån Turkiet.
Har du varit ofta i Turkiet? Det är många som åker till Turkiet idag.
Jag har väl varit i Turkiet, ja, 20 gånger säkert.
Kan du någon turkiska?
Sådär. Pratar hellre bra, förstår det mesta.
När vi sitter här så pågår det turkiska valet, eller om det är imorgon just.
Ja, men det blir spännande.
Vi sitter här alltså på självaste pingstafton, ja.
Mm.
Det blir spännande.
Ja, det tror jag blir spännande.
Får höra några tips från en politiskt erfaren
person. Nej, jag tror att Erdogan sitter kvar.
Erdogan, det kallas för rättvisepartiet.
Ja, precis.
Beskrivs ibland som ett muslimskt parti, dock inte islamistiskt, va?
Nej, men det är väl ett gränsfall. Enligt mig.
Ja.
Men de kommer nog inte få lika starkt stöd, utan de kommer att bli tvungen, tror jag, att hitta någon annan partner också. Ja. Det ser så ut på opinionsmätningen i alla fall, som att de sitter kvar.
Det här med att Turkiet inte bara vill bosa av turkar, utan också av väldigt många kurder och rätt så många armenier.
Ja, det är en väldigt blandad befolkning. Det är laser och det är georgier, och det finns så många olika folkslag,
och det är lite olika religioner också. Det finns religiösa minoriteter, alabiter och kristna, ja, och judar och så vidare. Mm. Grekisk-ortodoxa finns kvar.
Mm.
Ja. Men du tror att Erdogans parti blir det största, klart största?
Jag tror det, utifrån vad jag har hört på turkiska nyheter och i debatter och sånt där. Mänskliga, men man vet aldrig förrän det
är. Mänskliga rättigheter och sånt, och de vill ju in i EU.
Ja.
Det vill ju Erdogan också, hans parti, tror jag.
Ja, men det vill han.
Ja.
Men de får väl börja leva upp till det lite bättre först, kan jag tycka.
Gör de inte det?
Det finns ingen riktig åsiktsfrihet i Turkiet, tycker jag.
Jo, men det finns väl, det finns olika partier, det finns tidningar som stöder olika partier.
Ja, jo, det gör det.
Kurderna får väl ge ut egna tidningar idag, det fick de inte förut.
Jo, det får de göra, men det finns ju många journalister och tv-människor som har blivit arresterade utan att veta varför. För att man har uttalat sig kritiskt mot regeringen.
Är det så fortfarande?
Ja.
Först då. Jag brukar ibland avsluta de här halvtimmarna med en väldigt knepig fråga. Om du hem till Björnmossegången, Inger Gemijolo, fick trycka ner en, två eller tre människor i soffan, flera kanske var plats, och sitta och snacka med en hel kväll. Vilka skulle du välja? Vilka är du mest nyfiken på?
Martin Luther King är ju ganska självklart att honom skulle man vilja sitta och diskutera länge med.
Mm-hmm. Vad skulle du prata med honom om?
Hela kampen som man har fört för att färgade eller svarta eller vad man nu använder för begrepp ska kunna få likna rättigheter eller liknande rättigheter åtminstone. För det var ju en enorm kamp alltså. Vilket mod.
Och precis som en annan sån där frihetskämpe och icke-våldskämpe Gandhi, så blev han förstås mördad till sist.
Ja, men det är ju det som händer tyvärr ofta.
Ja. Vem vill du ha tillsammans med Martin Luther King?
Jag skulle tycka det var lite spännande att plocka in en kvinna där som också på sitt sätt har gjort väldigt mycket gott i Sverige och så, men lite kontroversiell kanske på många sätt. Alva Myrdal. Jag tror det skulle kunna bli ett ganska intressant samtal.
Ja, hon fick väl Nobels fredspris rent av Alva.
Mm.
På 30-talet så var hon väl tillsammans med sin make Gunnar bakom de här så kallade Myrdalhusen. De skrev en festlig bok som hette Kris i befolkningsfrågan, som jag läste. För det föddes ju så få barn på 30-talet.
Mm.
Jag brukar säga att på den tiden brydde sig föräldrarna inte om mängd och kvantitet, utan satsade stenhårt på en bra kvalitet, och det lyckades de med. Men det var ju folkminskning. Ja.
Nej, men det skulle vara spännande. Sen den tredje då, jag, vad tänkte jag på egentligen?
Har ingen...
Jo, jag ser vad Hermansson tänkte jag på, men sen andra sidan, nu behöver vi inte leva.
Lever C.H.?
Ja, det gör han, men han börjar på bli lite till åren.
Han är över 90.
Ja, det tror jag att han kan inte exakt, men nej. 90 är han säkert.
Jaha. Och de som är 40 minus kanske inte vet att C.H. Hermansson var partiledare när partiet fick namnet Vänsterpartiet Kommunisterna för sådär en 40,
det vet de kanske inte, men de kanske inte heller vet att det var han som skrev en bok som fick mig att ta steget från Socialdemokraterna till dåvarande VPK, som hette Socialism på svenska.
Han skrev också om de ledande, rika, mest inflytelserika familjerna i en sån där bok också.
Mm. Ja, kring Wallenbergarna. Ja.
Skulle CH och Alva komma sams där?
Nej, men det är ju det som är så spännande, att man inte skulle veta. Eller hur?
Men hade du inte någon äldre släkting?
Nej, men jag tänkte på min pappa också. Liksom, att han var också på sitt sätt en oerhört spännande person.
Jag råkar ju veta att han var ju svårt handikappad. Hur gick det till?
Han åkte in i en fartygsvinsch på Finnboda Varm när han försökte rädda en kompis från att åka in. Så åkte han själv in i den.
Åh, herregud. Och vad hände?
Båda benen slets av och ena armen.
Men han överlevde ändå? Alltså.
Ja, det var ju ingen som trodde. Det var ju emot lite alla odds att han
gjorde det. Hur klarar sig en kille som inte har några ben och bara en arm? Klarar han sig?
Ja, men alltså, med de inskränkningar som finns naturligtvis, att man inte kan göra allting. Nej, han var ju den envisaste människa jag någonsin har träffat. På gott. Han skulle fixa det här. Han skulle ha ett jobb.
Aha.
Och då, för att komma dit, så byggde de en cykel som han vevade som med sin ena arm då. Och det var ju lite jobbigt upp för backarna.
Aha.
Så att efter ett tag så sa han, nu ska jag sätta på en motor.
Aha.
Så det är ju föregången till permobilen då.
Ja, men det var några år
sedan. Kan man ju säga. Men han blev ju stoppad av polisen stup i kvarten. De åkte efter honom också. Men han sa ju bara att jag ska till mitt jobb. Så det, ni kan ju stoppa mig. Liksom. Från början jobbade han på Stockholms stads förråd då, direkt efter olyckan. Men sen fick de möjlighet genom Stockholms stad att hyra en sån här liten kiosk.
Jaha. Och dit åkte han då varje dag?
Dit åkte han med den här.
Improviserade.
Ja. Han gav sig också 17 på att han skulle ha en bil som gick att köra och ta körkort.
Lyckades han med det?
Han lyckades med det. Men det tog 10 år innan han fick ritningen godkänd.
En arm, hade han benproteser alltså? Eller?
Mm.
Så han kunde trampa på bromsen?
Nej, men de konstruerade någonting så han kunde bicka med de här små stumparna han hade inne i. Så han kunde gasa och bromsa och sen knopp på ratten och automatlåda. Det... Och han tog sitt körkort.
Starkt. Ja, är det på grund av, inte minst på grund av din pappa, du har varit så engagerad i handikappfrågor här?
Typ. Ja, det är säkert det, för jag har ju sett hur tufft det var på den tiden.
Det går fort en halvtimme, förstår
du? Det gör det,
hörru. Jag drar över en hel minut nu. Fortsätt att trivas på Björnmossegången. Trevlig sommar. Tack så hjärtligt.
Och du är med, tack ska du ha.
Inger Gemicholo, ungefär så heter du.
Ja.
Säg det själv en gång.
Gemicholo.
Ja, men det var nästan så jag sa det.
Ja.